Kära varmt välkomna till Toto Balotto. Det är måndag den 29 mars och det känns otroligt skönt denna måndagsförmiddag att kunna konstatera att Jannes gäng är att lita på. Vi kan kliva vidare från den där Jorgen-insatsen i torsdags och konstatera att det bara var ett olycksfall i arbetet. Nu jävlar har vi satt kurs mot EM och mot Qatar.
Ja, vi kan ju konstatera att det finns andra landslag som har det betydligt värre. Jag kommer in på det i svepet som inte är långt borta här, Gusten. Men jag vill också bara på tal om att konstatera att det finns ju vissa Pepsi som är godare än andra. Och nu sitter jag med en seger Pepsi. Oj.
Vad tänker du på när det mörkbruna, nästan dovt svarta porlar ner i halsen?
Nej, men det är ju en snudd på erotisk känsla att dricka en seger Pepsi. Brusar härligt i hela systemet och det är gott i hela munnen, svalt och det är fantastiskt med en seger Pepsi.
Tänker du kanske på när trion Micke Lustig, Sebastian Larsson och Victor Nilsson Lindelöf vinkade av Berisha som hoppade in och tog rött kort?
Ja, det kan jag definitivt tänka på. Jag kan tänka på samspelet mellan Zlatan och Isak. Jag kan tänka på att Sebs straff faktiskt gick in och hur viktigt det var i det lilla. Och ja, lite som du är inne på, hur vi då nu kan börja blicka mot EM. Men jag tänker det precis som förra gången vi körde Toto och Gusten, att vi kanske bara kastar oss över ett svep och så tar vi allting därifrån.
Jag tror att det är lika bra.
Jajamensan, är du med då?
Jajamän.
Vissla Kimpa! Ny runda VM-kval, nya möjligheter, nya förutsättningar inför det som komma skall i detta tajta, tuffa kvalspel. Och vi börjar lågintensivt på lördagen med en tillbaka studs för Luka Modric. Ja, ni vet, rekordhållaren numera. Ja, hans Kroatien som besegrade Cypern, dock något blygsamt. Holland slog Lettland efter debaclet i Turkiet. Och på tal om Turkiet, vad har de med gröten där borta i sydöst egentligen? Innan Norge hunnit svälja skrejtorsken hade turkarna gått fram till 2-0. Och trots Ståle Solbacken, Håland, Sörlott, Ödegård och allt fan vad baggarna heter, så kom man aldrig nära att bräcka turken. 3-0 kom i den andra halvleken och förnedringen var ett faktum. Men baggen, han ser positivt på det hela. De spelade ju bra och gjorde nästan ett godkänt mål, skaldade Mårten Langli. Det är möjligt, men du tar det inte till några mästerskap. På om och nästan, och redan på onsdag, ja, då är det kniven mot strupen, mot pigga Montenegro. Som inlett med dubbla segrar. 4-1 mot Gibraltar. Där Sede Haksabanovic hittade lilla assen. Sommarjobbar Haksagubben på onsdag. Från lördag noterar vi seger för övrigt för de ständigt ättriga jävla luxemburgarna mot Pilipo Cruz, Irland. Och i samma grupp, bara kryss. Eller bara. Men ändå, mot Serbien för Portugal som hämtade upp underläge. Ronaldo hade en boll inne, säger alla. Men var den verkligen inne? Jag tycker att vi äntligen borde ha lärt oss att hela bollen ska vara över linjen under goal line technology-tiderna. Äntligen säger jag, för även om man kan rapa regeln så hade få förstått den. Och det är tydligt att så fortfarande är fallet. Jag säger att en halv centimeter snuddade linjen och det räcker fan gott. Pizzeria-konnoissören Marek Hamsiks Slovakien som väntar Svedala i sommar fick bara kryss mot Malta. Ett kryss de dessutom ska vara glada över. Klart det noteras inför EM. Till söndagen då? Island verkar hitta tillbaka till vardagen igen. Torsken mot Tyskland följdes upp av en klar förlust borta mot Armenien. Och nu står islänningarna på 0 poäng. Och VM, ja, det är såklart bara att glömma. England och Frankrike mosar dock på efter kryss mot Ukraina. Söndags promenerade man sig till 2-0 i Kazakstan. Och England, de har 7-0 i målskillnad efter två fighter. Men de har visserligen bara mött San Marino och Albanien. Harry Kane och Mason Mount målskyttar mot Albanien där Jesse Lingard också fick minuter i benen. Ett annat land som inlett starkt är Italien. Locatelli och Andrea Belotti säkrade 2-0 mot Bulgarien. Håkan Erikssons Färöarna öppnade starkt mot Österrike. Men föll tillbaka. Finland hittar ett sent kryss i Ukraina och tuppar upp sig i kampen om andra platsen bakom France. Danmark, galna jävla dansken, tog Moldavien till skolan. 8-0 är det värsta något land vunnit med ett VM-kval i historien, sanslösa dansken. Kanske hypade vi fel nordisk granne när vi förtrollades av Håland och gänget. Nåja, till Sveriges grupp där Spanien höll på att förlora poäng till Kim Källströms stora förtret. Men där man i Zona Cesarini till slut kunde segra. Dolmo Olmo Dolmen av han nu heter den lilla blonda kalufsen blev matchhjälte. Och så Sverige då. Oj, oj, oj. Ni kan ha era Håland, vulkaner och vinna era 8-0-matcher hur mycket ni vill. Men det finns bara en kung i Norden. Ledd av guden Ibrahimovic vädras vårluft och segerdoft i stolta Svea rike. Loke, Thor och Oden hade stor fest i Valhalla när Isak, Foppen, Claesson, Ibra och de andra gudarna spelade ut en liten del av sitt register i Kosovo. Och eftersom Georgien uppenbarligen var underskattade av precis samtliga och Sverige knappt hade träffat sina match, stiger den segerns vikt. Och efter att ha sett gubbarna ha lekstuga nere i Balkan kan man inte annat än att stolt, uppkäftigt och full av entusiasm lägga upp ribban på finalhöjd inför sommaren. Här finns fan inget att hålla tillbaka. Ah, hör ni mig? Jag drar den jävla växeln efter Kosovo borta. Jag gör det bara. Jag drömmer mig till EM. Jag säger final. Jag säger kom då spanjacker, fransk baggar, italiani, tysk jävlar och stör portugiser, va? Jag säger kom då! För här kommer Svea rike med 100 000 man! Kanna på, kanna på! Kanna på, kanna på! Vi är från Svealand! Med 100 000 man! Han kom då, Gugge! Kanna på, kanna på!
Det känns som att vi alldeles nyss fick lyssna till ett episkt svep. Ett av dina bättre, kanske ditt längsta någonsin.
Jag spelar in podd, Flores. Jag sjunger vår sång. Som vi sjöng igår. Det var stor fest i Casa Wilbacher igår.
Jag förstår.
Och den fortsätter på morgonen med seger Pepsi och med sånger och blickar mot EM och så vidare.
Men jag blir nästan, alltså kalla mig missunnsamhetens fader om du vill. Jag blir ändå mest upprymd här av att det är grus i det norska maskineriet. Jag vet inte vad det är, men det gör mig så förbannat glad att Ståle och Langley och gänget sitter och vrider och vänder på saker och ting och lyfter på huven och snackar med någon skiftnyckel på motorn och undrar vad fan går det inte för? Varför startar den inte?
Passningsspelet såg ju bra ut.
Varför vrålar inte den här 600 hästkraften? Vad är det som fan är det som hackar? Ja. Vad fan är det här för dritt?
Ja, men allting började ju någonstans med Häggelund.
Jag känner ju att det är... Vi kan inte stole på den här dritten. Jag tränger mer än så här. Så mår jag så jävla bra.
Ja, men allting började med Häggelund och hans otroliga optimism och framåtblick som han gjorde i Toto Balotto. Man satt ju nästan med liksom öppen mun, nästan lite chock när han gick därifrån. Fan, ja. Upplevde vi precis här?
Ja, då ska vi alltså påminna de lyssnare som kanske glömt eller inte var med oss då att vi hade vår kompis Per-Jarl Hägglund på besök i höstas inför Norges EM-playoff. Det var alltså semifinalen då mot Serbien som man torskade hemma och brakade ut med hull och hår från möjligheterna till EM-spel i sommar. Men då satt vi med Hägglund och pratade upp det norska undret både på landslagsnivå men också då anförd av Bode Glimt på klubblagsnivå, att det är någonting stort Bode som Glimt håller på. Jo, men det var ju så. Alltså, så här, man rycktes ju med, och fan, Hägglund, det var ju liksom det var ju Helge Fossmo uppe på.
Ska vi inte bara klippa in några sköna, positiva, optimistiska norska minuter med Per-Jarl Hägglund där.
Et av de råeste spissparrene i Europa akkurat nå skal faktisk være på topp med to beist på over 1,90 med Alexander Sørloth og Erling Braut Haaland som to av de yngre, mest spennende navnene i Europa. Jeg vil aldri møte de to. Du blir rundspilt, du blir fraløpt, du får juling, du taper alle dueller. Altså den duoen der, og de er glad i å spille opp hverandre også. Det ikke noe egoshow det her. Men så går han til en toppklubb i Tyrkia og the main man og får masse målsjanser og moser ballene i en mål som han gjorde i Midtjylland. Det klart det blir bra. Og nå kommer han til Leipzig og skal overta for Timo Werner, som samme sak der. Det klart det kommer til å bli bra, men ja, enten så får han komme inn eller så blir han setter han Joshua King på ene kanten, men der har vi ganske mange. Vi har Moje Lunussi i Celtic som i superform og var veldig bra i forrige landskamp, og vi har norske kaptein Stefan Johansen som har vært på kant, og vi har Jens-Peter Hauge.
Alla elskar Ståle, eller?
Ja, men alla har ju respekt för Ståle. Han är ju chef. Och resultaten han pratar ju för sig själv. Ståle är chef.
Du nämnde en spelare här som jag vet att några lyssnare också frågade om. Jag är nyfiken. Mårten Gams Pedersen. Vad gör han idag?
Han spelar för Alta på nivå 3. Jag fick dessvärre inte ny kontrakt med Tromsø. 38 år. Är lika god som han alltid har varit.
Han hade ju några säsonger i Blackburn där han var...
Ja, han,
en av de bästa i Premier League tyckte jag.
Han sänkade ju Manchester United varenda kamp och Ferguson ville ju hämta han. Så han blev ju en av de stora i Blackburn. Men han, den här säsongen, han har någon frispark från 40 meter ut med sidelinjen. Så han bara mosar den rätt i krysset. Det är en rått att skrepa. Så kommer vi inte att bli ända bättre, det är garanterat. Och det ser man också på kvinnesidan, hvor vi har den första som vann Ballon d'Or på damefotbollen. Alltså vi har massor professionella fotbollsspelare runt omkring Europa från kvinnesidan också. Och det är också att vi är bra där också nu. Och när han blev manager för Manchester United så exploderade ju allt av nyhets, alltså antal klick på Manchester United Ole Gunnar Solskjær. Det är självklart en magnet och TV2 fick ju så ufattelig massa nya abonnemang på Premier League packan sin. Så det är att en norsk tränare tränar en av världens största klubbar. Det är klart att det är också en ting som är liksom det är märkliga grejer vi är inne här nu. Vi har en av världens bästa strikers, vi har spelare i Leipzig, Milan, Borussia Dortmund, Real Madrid. Vi ska spela playoff mot Serbia. Det rör på sig. Vi har en av de stora unga goda talenterna i Europa. Så Milan nu var ju efter med Christopher Ayer i Celtic. Han är ju the real deal. Han kommer att få över 100 landskamper för Norge och de sista 50 av dem som kapten. Så vi har en vanvittig stark midtstopper, så har vi Sander Berge på central mittbane, som är också the real deal, och så har vi Mattias Norman i Rostov i Ryssland, som nu förväntas att komma till västliga delen av Europa. Han är också väldigt, väldigt bra. Och så, ja, med Moje Lunussi i Celtic, Jens-Petter Hauge framöver, så ser det väldigt bra ut. Nej, men när det gäller Jens-Petter Hauge, så han har ju internationellt snitt. Det såg vi ju när Bodø/Glimt mötte Milan på.
Han var otroligt bra.
Ja, men han tar ju för sig, han är ju extrem en mot en. Han kan ju utfordra och utfordra och utfordra och komma sig runt. Han härjar med Calabria.
Nej, men du har ju själv, alltså, så här, det var ju lite Helge Fossmo på speed. Och du och jag blev ju liksom Kristi brud och barnflickan och alla var allt vad de nu hette i det där Knutby-dramat. Alltså som du sa, man satt ju där och bara sköljdes
över. Man satt ju
över
med altarljuset i prutten och bara njöt med liksom. Så var det ju.
Nej, man njöt ju inte. Man kände ju...
Ja, det fanns någon slags... Liksom, man rycktes med.
Man rycktes med, men man rycktes ju med på ett bävande sätt, för att man kände, ja, alltså stämmer bara hälften av de här profetierna, då kommer ju Norge härska och söndra och plundra i resten av ens liv, även på fotbollsscenen. Alltså, jag såg ju framför mig hur jag blir min pappas tomma blick när ännu en svensk skidåkare passeras i spåren och bara halkar efter ett tvåan, trean och fyran som alla är liksom rödklädda och drejer sig astmamedicin och har kanonvalla även den här dagen och bara glider ifrån Sverige, och farsan sitter och tittar där med så jävla uppgiven sinnesstämning och känner jag orkar inte mer av dessa jävla baggar
när baggarna vinner skidorna.
Nej, alltså det var några veckor sedan vi var uppe i här i Dalen, Bruksvallarna, skidepicentret i Sverige, längdskidepicentret i Sverige. Och så satt vi och kollade på, då var det ju skid-VM, och jag minns inte riktigt vilken distans det var, men det var så jävla smärtsamt. Jo, det var stafetten där Sverige är väck. Det är damernas stafett. Sverige är ju väck redan efter första sträckan.
Ja, men de hade tuppat upp sig också så jävligt inför den.
Precis, och de var väl regerande mästarinne, va?
Ja, mästerskapet starkt och allt sånt där.
Exakt, och sen så går Kalla in i någon slags Jörgen Brink-vägg och bara, ja men sekunder blir typ minuter. Och farsan skiftar snabbt fokus till att då börja heja på Ryssland för att Norge inte ska vinna. Det var liksom, det var så sorgligt att se. Inte bara besvikelsen i att nu går det trögt för Sverige, utan jaha, då håller vi på Ryssland då. Ja, nej men det är väl det man, alltså, så här, jag fan vad jag gläds åt den här 0-3-torsken mot Turkiet.
Du vet att vi har många norska lyssnare, så vi får ju se upp lite här.
Men vad då tänker du? Se upp? Jag förstår
de
inte.
De kanske lämnar oss nu. Går till norska Toto. Ja. Ja. Hälsa norska Toto från oss då, gubbar.
Verkligen. Verkligen. Undrar vad det är för drag under galoscherna i norska Toto idag.
Ja, här hade man ju velat höra ett svep. Norskt svep.
Dritt.
Kanske kan vi skicka den förfrågan till våra norska kollegor, om vi inte bara kan få ett svep, så spelar vi upp det i nästa avsnitt.
Ja. Nej, men jag tyckte det var roligt det där. Ska du berätta för våra lyssnare vem Morten Langli är?
Alltså, Morten Langli är ju en norsk kollega. Han är väldigt Ola Wenström-åldern, väldigt uppskattad och jobbat på norska TV2. Jag vet inte exakt vad han är just nu. Men studieexpert och programledare och så vidare. Han är ju dessutom då gemensam vän med Anders Ström, som är god vän till mig. Och därigenom är våra vägar lite korsat. Så att,
extra och han twittrade då igår ut att allt är inte bara mörkt. Det var ett bra spel som föranledde vårt bortdömda 2-1-mål.
Ja, och så gjorde jag mig lite lustig över det. Och då svarade han, du, jag såg matchen mot Jorgen. Åh nej, kände jag. Åh nej, han såg den.
Ja, nej, men vi önskar väl norsken bättre lycka nästa gång. Kvalet till Tysklands EM 2024 inleds om 2 år. Mars 2023 då.
Då då kan vi börja drömma igen.
Ja. Ja. De får stapla ett par skidguld på hög fram till dess.
Ja, och det finns, vi kommer ju med en kollektion från Nakata med gul och gul och kläder som är jävligt snygg, med badbrallor och ja, men sweatshirts och t-shirts och så vidare. Så att vi kan väl bara rekommendera de norrmännen att kika in på nakata.se. När vi släpper den om någon månad, så kan ni faktiskt haka på i det svenska segertåget.
Jag föreslog i fredags när vi satt på Djuret och inmundigade deras episka vårlunch att fan om vi inte borde kika på en specialutgåva av en t-shirt med då Never Forget Jorgen hemma, för att någon slags så här påminna oss om hur det här VM-kvalet inleddes när vi sen tågar mot EM-finalen i juni. Kanske ska vi trycka upp en liten Norge-edition också på Norge hemma 0-3.
Never forget Jorgen hemma, för att vi visar vår ödmjukhet. Vi minns, vi vet, det kan se ut som skit. Och ja, samtidigt då trycker vi upp jubileumströjan Turkiet hemma.
Ja, men alltså hemme, bara liksom
hemme.
I någon schysst print med då resultattavlan 0-3 och så målskyttarna och klockslagen och...
Vi skickar den till Top Dog.
Kanske Langlis tweet på ryggen.
Ja.
Allt är inte mörkt.
Ja. Ja, det kan bli en episk tisha i såklart begränsade upplagor, så det här. Men jag tänkte bara säga det, när vi ändå har Nakata uppe, det är nu 30% på allt Toto merch borta på nakata.se.
Ja, just det, herregud.
Ja, men han flyttar ju hem nu från, han bott i Hamburg på Reeperbahn. Det har varit en ruskigt mörk tid för Top Dog Olof. Nu har vi äntligen fått hem honom och med sig tar han lagret. Eller vi har inte råd, eller Olof har inte råd att ta med sig lagret hem, så vi måste bli av med all Toto merch. Vi har 30% på allt, så bara in och kör. Sen gör vi ingen Toto merch på säkert 2 år. Vi tar
Nej, precis. Pass, liksom. Och det är ju faktiskt jävligt snygga både hoodies och t-shirts, mössor också. Så att Slagga inte bort möjligheten.
Nej, och jag menar verkligen. Vi tar lång paus från merchen sen så fokar vi på annat snyggt. Som till exempel då episka norska tröjor och så vidare.
Exakt. Nej, men du, innan vi rör oss till Sveriges seger mot Kosovo. Jag tänkte bara när vi då har våra nordiska grannar i fokus. Man måste ju fan börja ge det till Teemu Pukki. Så det, där snackar vi. Om det norska vrålåket inte liksom startar och motorn bara står och hackar och de står och kliar sig i pannan och undrar vad fan, varför får vi inte igång den här Mustangen, så är ju Teemu Pukki, vad är det för bil som liksom alltid, oavsett väder och vind, det är ur och skur.
Det är en 240.
Det är det, Volvo 240.
Ja, alltså den rullar ju alltid. Sen har den väl ingen så här superhöjd, det är för sig, jag vet inte om du har kört folkrace någon gång, det är ju för att vansinnigt jävla kul.
Jo, en gång på en svensexa och då minns jag att vi var ett gäng på kanske 20 gubbar och så skulle det då bli ett finalrace mellan de fyra snabbaste kvalhiten. Och jag var då fjärde snabbast av alla, men brudgummen hamnade utanför topp fyra. Så för att han skulle få köra finalhitet så flyttade liksom toastmastern som höll i svensexan. Han flyttade på mig från finalen. Vart jag jävligt vred.
Såklart det blev. Mm. Nej, men då kör med klassiska svenska bilar typ Saab, Volvo 240 och då de går och rallyköra med. Det är rätt kul.
Ja.
Så att absolut, Teemu Pukki kan rallyköra som en Volvo 240, men han tutar ju bara på liksom. Är det någon reservdel som behöver bytas? Ja, men då finns den. 200 meter bort finns alltid en bra reservdel till en 240. Så även till Teemu Pukki.
Och så vet man att även fast den har stått stilla parkerad hela vintern i minus 17, det är bara att vrida om den där nyckeln så startar den. Den har ingen toppspeed på 240 blås och det tar närmare halvminuten att komma upp i 100. Men den puttrar. Den trummar på.
Nej, men det är klart att det är ett stolt kryss bortom mot Ukraina. Vi hade mer än i Toto-trippen. Alltså Ukraina såg ut att gå mot seger. Så precis. Teemu Pukki är ju lite som de här Robbie Keane-figurerna vi pratade om förra veckan. Som höjer sig alltid ett par, tre snäpp i landslagströjan.
Mm. Ja, nej, absolut. Och Finland ska väl inte be om ursäkt för poängen, men det var ju en överkörning av Ukraina modell större. Idiotiskt rött kort att ta i 88 när man väl fått in det där förlösande 1-0-målet. Men vad bryr jag mig om det? Jag är vare sig ukrainier eller finne, så att det är ett kryss jag bara rycker på axlarna åt. 8-0 för dansken mot Moldavien. Det understryker väl bara att Moldavien är det sämsta landet i Europa och har varit så ett par år, och då tar jag liksom in San Marino och Gibraltar i beräkningen. Moldavien är hädiska. Jag vill inte säga så mycket mer om det. Jag ville bara konstatera att har du noterat en sak med den unge anfallstalangen från FCK, Jonas Wind, som gjorde mål här i danskens VM-kvalstart?
Noterade att han gjorde mål, vad vill du säga?
Får man vara så fräck så att man säger att ingen 21-åring har sett mer dansk ut någonsin?
Vad heter han, sa du?
Jonas Wind.
Okej. Okay. Ja, det här är en dansk. Jävel alltså.
Du ser ju. Du ser ju hur oerhört gott självförtroende på ett osympatiskt sätt den här, den här pöjken har fört sig och rört sig i livet.
Nej, gutten. Ja, det här frågas han inte mycket.
Han har inte doktorerat i motvind.
Nej, det har han inte gjort.
Det här är en pöjk som har haft, har haft bra jävla medvind i det här vindseglet.
Ah, skojar inte.
Han ser oerhört dansk ut.
Ja, det gör han verkligen. Han gjorde mål också nu.
Hans utseende liksom så här, det rimmar verkligen med alla de fördomar man som, ja men, i alla fall Stockholms svensk som jag då har om danskar.
Dessutom 1,90 ser jag också. Gjort 26 pytsar för Köpenhamn redan, 21 år gammal.
Jag har en ofrivillig liten crush på Jonas Wind. Just för att han liksom, han tar mig med storm. Det är bara att åka med, hur gärna jag än inte vill det.
Ja. Ja, men,
förstår du vad jag menar?
Ja, jag förstår precis vad du menar.
Toto Balotto är sponsrade av K-Rauta. Vi lämnar badrumsveckorna bakom oss och kliver in i golvveckorna, Tompa T.
Ja, äntligen känner jag. Äntligen känner jag.
Vad är du för golvmänniska? Är du en fiskbensparkettis eller är du slipade golv? Eller är det kanske rent av stengolv på dig?
Ja, men jag känner att jag är lite mattkille. Du vet ju vilken nation som är experter på, eller experter ska jag inte säga att de är, men de har en jävla förbläss för mattor på golv.
Heltäckningsmattan?
Ja, exakt.
Det är väl britterna?
Jajamensan. Jajamensan. Nu för tiden så pratar man mer om textil. Alltså, den gamla heltäckningsmattan, den innehöll ju precis allt. Du kunde ju hitta en död katt i heltäckningsmattan en gång i tiden. Men nu för tiden, vet du, jag pratar med min pappa som är arkitekt och hållit på mycket som inredningsarkitekt. Han säger att det till och med är bättre att ha matta på typ kontor, textil och så här, på kontor och sånt, för att det är renare. Så att det är någonting man kan tänka på. Jag har ju matta i mina barns rum och jag har matta i vårat sovrum. Det ger liksom en skön dämpande effekt.
Heltäckningsmatta i all ära. När det är golvveckor på K-Rauta, då är det mer rejält virke vi snackar om. Så att ta er till ett av alla varuhus som finns runt om i Sverige, eller varför inte gå in på krauta.se och spana in alla fina erbjudanden som nu gäller under golvveckorna. Det är till exempel upp till 20% rabatt på utvalda golv. Det här är riktigt bra priser, men framförallt så finns ju möjligheten att slå sitt kanske lite mindre kloka huvud ihop med det kanske lite mer kloka huvudet ihop på en av alla K-Rautas projektplanerare.
De hjälper till med planering och materialberäkning och så vidare. Det är inte alla som kan sätta 4x2 och sen veta hur mycket golv man ska ha. Det ska du veta, Gustav.
Golvveckorna på K-Rauta är i och med detta nu officiellt igångsparkade. Vi säger stort tack till K-Rauta för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Vi är sponsrade av Volt. Våren är här och jag måste säga, Thomas, att vi ser båda två vassare ut än någonsin när vi klär upp oss.
Det är någonting, jag vet inte, är det tröjan du har på dig, är det bootsen du har på dig, eller är det jeansen som är lite uppkavlade? Kanske är det jackan du kollar på när du säger det, från Oscar Jakobsson som jag har.
Alltså, jag skulle nog säga att det är självförtroendet man får av att gå klädd i alla de här skandinaviska designerkläderna.
För det är ju nu 20% rabatt på Volt Fashion. Vi snackar J. Lindeberg, vi snackar These Glory Days som Gusten har fått upp ögonen för. Oscar Jakobsson, Samse, Filippa K., Tiger of Sweden och så många fler.
Volt finns i 40 butiker runt om i landet, men framförallt så finns de på voltfashion.com, och både där och i de här fysiska butikerna så får man alltså 20% rabatt på ett helt köp med koden TUTTO20. Utnyttja det här nu. Våren är här. Man vill ha ett par nya skor, kanske en ny härlig kostym, eller varför inte bara ett par snygga skjortor.
Ja, men det är verkligen läge. Passa på medan det finns läge. Vet att det är många som alltid hör av sig efterhand när koden har slutat fungera. Så gör det nu, Toto20. Vi säger stort tack till Volt som är med och möjliggör Toto Balotto.
Tack, Volt. Ja, det om våra nordiska grannar. Du sa det bra i svepet om Island. Det är ju bara konstaterat att den där vulkanen har ju slocknat. Så det bara sjunger om det. Vi får väl se när Island dyker upp i ett mästerskap igen. Min känsla är att det kan dröja.
Ja, nej, men exakt. Nej, men det är ju tyvärr, men det är ju så med VM-kval. Att man kan inte förlora mot Armenien borta. Då är det kört liksom. Och speciellt kan man inte göra det om man heter Island och vinna resten. När de andra lagen är för nära rent truppmässigt, om man kollar på kvaliteten. Det är inte Frankrike som kryssar mot Ukraina i första matchen som kan vinna resten, och som förmodligen vinner resten också. Som kan promenadsegra borta mot Kazakstan trots att man har haft 1-1 då i premiären. Utan det är Island, och då är det tyvärr kört då när man torskar borta mot Armenien.
Och för alla er som har fortsatt lite svårt att få ihop det här VM-kvalspelet, så går det alltså till så att alla gruppetter, de går direkt till VM. Sen så finns det då tre platser till för Europa att få med sig. Och det avgörs då via att grupptvåarna tillsammans med Nations League-lag som då spatserar in beroende på vilka som kvalificerar sig direkt och inte gör
exakt
upp.
Exakt hur det
om...
går till behöver vi inte vidröra, va?
Det vet ju ingen idag i och med att det där blir en fallande turordning beroende på vilka som då eventuellt nyper direktplatser till VM. Ja, ja. Då blir det playoffspel då i form av tre stycken semifinalplayoffer. Så möter man då enkelmöte och så blir det en playofffinal. Och sen så fördelas då de sista platserna ut. Och i torsdags då efter vinsten mot Georgien samtidigt som Spanien hade tappat poäng mot Grekland. Så var ju Kim Källström den som höjde varningens finger och sa var det egentligen så bra att Spanien tappade de här poängen? Är det inte bättre att Spanien bara går rent och så kan Sverige fokusera på att bli klar tvåa där bakom? Jag tyckte att det var intressant och relevant av Kim som har spelat, jag vet inte hur många kval själv och har liksom erfarenhet från det här, att han i alla fall lyfte den här pucken när alla då firade tre poäng mot Georgien och konstaterade att Spanien tappade två. Jag var lite försiktigt optimistisk till Kim Källströms sätt att se på Spaniens poängtapp, men som du tog upp i svepet, efter Georgiens insats både mot Spanien i då skuggan av deras insats mot Sverige och det sena segermålet som Dani Olmo trycker in, så känner man ju att nej, det här hade kunnat sluta på ett riktigt, riktigt bra sätt för svensk del om Spanien hade tappat poäng igen. Ja, då hade ju vägen legat öppen för första plats i den här gruppen. Då hade Sverige direkt haft en 4-poängsmarginal ner till Spanien och således haft råd att torska en match och fortfarande ha fler poäng än Spanien.
Ja, nej, men verkligen. Alltså det kändes ju, det hade känts så jävla bra också inför nästa samling som är då Spanien och Grekland. Spanien är i den här samlingen inte speciellt bra och de kommer säkert se annorlunda ut i höst. Jag har svårt att se dem bli sämre än, i alla fall offensivt, än hur de såg ut mot både Grekland och Georgien i den här matchen. Men ganska uddlöst, mycket tiki-taka, men vad är det man säger på italienska? Mycket rök men lite grillat. Det var knappt en wurst man fick ut av liksom 90 minuters bolltrillande. Och, ja, men, så det var så jävla surt att det sker med 45 sekunder kvar och ska säga också en så här onödigt läge. Egentligen så behöver man inte bjuda Spanien på ett skott från 25 meter utan man hade kunnat stoppa den situationen innan, men de orkade väl inte Georgierna till slut. Däremot ska det ju sägas att den matchen hade förmodligen Spanien vunnit tidigare om det inte hade varit så att det var publik på läktarna. För det gjorde skillnad, blev så tydligt. Nu när man har varit eller vänt sig med tomma läktare och sen så liksom ser man vad publiken kan göra, mycket energi de kan ge. Alltså de blev ju uppskruvade till max. Det blev någon slags 2.0 prestation från Jorgen. Alla överpresterade. Mm. Jag menar, nummer 18 där ute till vänster som spelar i Rubin Kazan som jag inte kan uttala. Han var helt otrolig. Alltså han var ju planens bästa offensiva spelare så fort han fick bollen. Det var ju precis som mot Sverige. Så fort han fick bollen så kändes det som att det skulle bli målchans i den första halvleken. Och sen är man ju en sån, eller jag är en sån jävla sucker för välplanerade matcher. Och både den mot Sverige och den mot Spanien var ju just välplanerad enligt shape-modellen. Liksom. Att hela tiden stå rätt, bryta vinklar och att styra Spanien dit man vill. Att inga målchanser ska komma. Från inspel på backen med rättvända spelare och så vidare. Alltså det är för mig en jävla fröjd att se en tränare som lyckas på så kort tid, för det har det pratats om jättemycket under den här tiden, att vi har haft minsann så kort tid och allting kan inte klaffa och så vidare. Alltså allt klaffade för Georgien. Jag vet inte hur lång tid de har haft, om de har haft någon extra vecka eller om de har haft videokonferenser eller vad det är, men allt klaffade fan i försvarsspelet för Georgierna. Och dessutom då lyckas med de här omställningarna, för det är en sak att vara en vägg, en parkerad buss och stå rätt i sin shape-formation. Det är en annan sak att göra det i kombination med att man faktiskt är vassa framåt. Att det finns en tanke, det tycker jag till exempel Lagerbäcks lag alltid har varit, alltså när han hade Island, det här med att stå rätt och sen så när man väl ställer om så vet man precis var man ska sätta bollarna. Det finns 2-3 utarbetade strategier. Sätt den där och där. Det här är våra prioriterade ytor och så gör man det. och det ger resultat. Alltså det är sån jävla gåshud. För Spanien är ett så mycket bättre lag än Jorgen spelare för spelare. Men det går att göra skillnad som tränare genom att taktiskt lyckas, som man faktiskt gör.
Absolut. Sen så tycker jag att man kan, liksom, man kan ha två tankar i huvudet samtidigt. Jag tycker att Jorgens insats igår mot Spanien kastar ju såklart ett annat ljus på det svenska resultatet i torsdags. Men det var ju inte en känsla, och det tror jag ingen kände, vare sig spelarna, Janne eller alla oss som tittade på, att det var Jorgen som var så jäkla bra och vi hade, liksom, vi hade problem att värja oss mot ett bättre motstånd. Utan det var ju Sverige som på egen kraft inte kom upp i nivå. Man försökte med för svåra saker, man tog felaktiga beslut, man fick aldrig tag i matchen. Det var ju liksom, det var ju ett Sverige som på egen kraft inte kom upp i önskad nivå, snarare än att vi blev utspelade eller utmanövrerade av ett skickligare lag. Sen så var Jorgen jävligt, liksom, de var otroligt disciplinerade och de var solida och de var stabila och de var jobbiga och tunga och de köttade på i 94 minuter. Men du fattar vad jag menar, att alltså, både resultatet och matchen mellan Jorgen och Spanien igår fick inte mig att känna, fan, Sverige kanske var bra i torsdags ändå.
Nej, absolut inte. Men jag tror så här, med lite facit i hand, så var det bra att den matchen kom. Det hade jag ju såklart inte sagt om Sverige hade tappat poäng mot Jorgen. Men i och med att jag sitter med facit i hand, så var det bra att den matchen kom. För det kan hjälpa oss sen. Vi fick en ganska bra lärdom. Att om vi inte sätter de här delarna. Kim hade ett bra rit på det igår för övrigt. När han visade liksom hur vi pressar. Och vi kommer upp på deras yttermittfält där det är mycket tidigare än vad vi gör mot Jorgen. Och stoppar då omställningen mycket snabbare. Vi hamnade på halvdistans ganska ofta. Vi var inte riktigt med i pressen och så. Det tycker jag att är den stora lärdomen. Så där, för det jag tror alla kände, det jag vet du kände, Gusten, det var ju, okej, om det ser ut så här mot Jorgen, hur fan ska det då se ut mot bra nationer när vi möter Spanien? De kommer ju slakta sönder oss. Sen ska det ju såklart sägas att vi kommer se annorlunda ut. Vi kommer inte hamna i de situationerna försvarsmässigt, i och med att vi förmodligen inte kommer pressa högt i stora delar av matchen mot just Spanien, utan stå betydligt lägre. Så att, ja, det är en annan match. Men jag förstår ändå att folk...
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, marketers, advertisers, and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines? Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea, with more than 100,000 podcasts and millions of listeners. So there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Jag kände rädsla inför framtiden och inför EM om det då skulle se ut så där mot Jorgen. Men jag tror också att det är lite påverkat av det här som har varit röd tråd genom hela Nations League under hösten och fram till matchen mot Jorgen, att vi har blivit ett bättre lag på att luckra upp lågt stående försvar, att vi har blivit ett bättre spelande lag och att vi har världsspelare på alla offensiva positioner, att det på något sätt också gav ett nytt svenskt landslag bara det faktum att vi faktiskt har testat att spela på ett annat sätt och att vi är lite av ett annat landslag, men att vi inte riktigt klarade av det mot Jorgen.
Nej, exakt. Och känslan var ju efter den där Nations League-hösten när man inte fick, med bästa laget tillgängligt, spela mot ett sånt typ av motstånd, att det var Sverige som skulle ha bollen i 60-70% av tiden.
Kanske att vi har glömt liksom det lite upp. Också då.
Nej, men alltså, det var det jag skulle komma till. Känslan var ju att det där kan vi, så att låt oss nu utveckla delarna av eget konstruktivt spel mot de allra bästa nationerna. När det sen väl är dags att möta lag från pott 4-skålen eller det D-rankade gängen, ja, då är det bara liksom slå an den sträng vi redan bemästrar, ta upp de där verktygen i lådan och sen så luckrar vi upp dem precis som vi har gjort här nu i flera år under Janne. Och det var ju det Janne sa efter matchen igår, att nästan alla landskamper under hans tid som förbundskapten mot de här typen av motstånd, alltså betydligt lägre rankade nationer som Sverige ska vinna, har ju Sverige genomfört mer eller mindre prickfritt. Alltså det har ju inte varit en enda gång som Sverige har darrat på manschetten, tappat några poäng eller stått för liksom insatser som har känts svajiga. Det var väl någon under första kvalet med Janne. Men där vägde man ju upp det resultatmässigt mot de större nationerna. Vilket gjorde att man liksom, alltså så här, den insatsen fick inte riktigt då fäste i någon slags kritikvåg. För att sammantaget gjorde Sverige så pass bra ändå. Men sen dess har ju Sverige tagit de här uppgifterna på största allvar, det har varit fullt fokus och det har sett superstabilt. Man har inte varit orolig en enda minut av de här typerna av matcherna. Och sen så går det, alltså det är väl, vad kan det vara, ett och ett halvt år sedan Sverige spelade en sån här typ av landskamp, i och med att vi 2020 bara spelade tävlingslandskamper mot Portugal, Frankrike och Kroatien med vårt där och då bästa tillgängliga landslag. Så att, ja, det kanske inte är så konstigt att det tog en match att hitta in i liksom, tryggheten, att kugghjulen skulle börja haka i varandra och att det är så här man manglar ner sämre motstånd. Jag pratade med Micke Lustig efter matchen i torsdags. I fredags så snackade du om det. Och jag fick känslan av att han antydde lite samma sak, att det kan ha varit så att vi gick ut mot Jorgen och kände att det här kommer gå av sig själv. Zlatan är tillbaka. Det här laget kommer vi slå med 4-0. Nu ska vi bara liksom visa upp hur jävla bra vi är offensivt och konstruktivt. Och så när det inte går på det sättet första 10-15 minuterna, då är det jävligt svårt. Det här har man ju sett och det borde man ha liksom, det borde man verkligen ha lärt sig efter så många matcher som man har tittat på, som jag har gjort, att när laget som är sån jävla på pappret överlägsen favorit och bara ska vinna en match, kommer ut till en match och inte får den starten man vill ha, och man märker direkt att det här motståndet är, de är taggade, de är här för att göra sitt livsmatch och springa lungorna ur bröstet och bara vara så jävla jobbiga de bara kan vara. Det är inte bara att trycka på en knapp. Det finns ingen strömbrytare som bara, då slår vi på det ödmjuka, hårt jobbande, fullt fokuset och bara visa klassen. Då blir det att man jagar de där matcherna och så, ja, vill det
slå mig när du säger det där, att det är ett jävla vapen det svenska landslaget har. Alltså att kunna ta till ödmjukheten, att kunna ta till det hårda arbetet och att så här, ganska snabbt jobba sig upp på hästen igen. Det är inte alla landslag som har det. Alltså, vi kan spela smutsigt. Alltså,
ja.
Vi kan jobba oss igenom matcher och fulvinna.
Mm. Nej, men absolut. Och därför är det som du säger, det man kanske snarare ska inse med några dagars perspektiv efter insatsen igår, efter Jorgens insats mot Spanien, det är ju att ja, fan, det är bättre än vad man kanske trodde där och då och i dagen efter att vinna en sån där match. Mm. Sen hade vi lite flax och det hade kunnat sluta på ett annat sätt. Men man vann matchen, man tog 3 poäng trots att det var en sån här insats som inte var bra på något sätt. Hur många gånger har man inte sett de största lagen från en liga gå in i ett kuppspel? Och sen så roterar man bort någon spelare, man tänker att det här går ju av sig själv. Det kommer stå 3-0 i pausen, sen så kan vi bara tanka i andra halvlek. Och så springer man in i ett League 2-lag eller en tredje divisionsgäng som är där för att nu har vi chansen att göra årets och våra livsmatcher. Och så går det inte bara att trycka på den där strömbrytan och växla upp efter 20 minuter när man märker att oj, det här laget, det är inte bara att valsa över liksom.
Nej, nej men precis. En sak som jag också tog med mig från igår var ju Foppas intåg i det här laget, i den här startelvan.
Ja, alltså låt oss prata lite om matchen igår. Du vill börja med Foppa, men du kan väl ta några punkter från igår som fastnade på dig.
Mm. Ja, absolut. Börja med Foppa då. Om vi spelar med Claesson, Kensema, Kulusevski också, även om han ger lite det Foppa ger eller skulle kunna göra men inte har samma erfarenhet som Foppa och inte samma självförtroende heller i det här laget att göra det, så tycker jag att den stora skillnaden är att vi får en till central offensiv mittfältare, kallar det för trekvartista. Jag skulle nästan säga att han är fantasista i det här laget. Han rör sig lite var han vill, Emil Forsberg, och för att kunna vara det måste du vara en jävligt intelligent spelare och du måste kunna spela med ett stort självförtroende, och när du väl får bollen så måste någonting hända, annars är du bara en medioker ytter som försöker vara någonting annat. Men i en sån här match, när det blir tufft på mittfältet och man kanske inte hittar alla ytor, då tycker jag att det gör så enorm skillnad att se honom bara få bollen. För även om han är felvänd så hittar han ytorna att vända upp hela tiden. Och sen är det ju någonting med hans touch alltså som man kanske pratar lite för lite om. Så när han lägger fram den så där perfekt till Alexander Isak, det är ingen lätt boll att slå. Den kan tycka se enkel ut, men Det måste vara på millimetern för att den faktiskt ska sitta och för att han ska få det perfekta läget som han får. Så att Foppen gav mig väldigt mycket glädje igår. Sverige blev ett roligt lag att titta på med Emil Forsberg i laget. Mm. Är du med på vad jag menar här? Liksom? Det är lite som när Brolin spelade i det svenska landslaget på 90-talet. När han inte spelade så var det inte riktigt lika roligt. Alltså så här, man kan prata väldigt mycket om att det är härligare nu när Zlatan är där för att det finns en höjd. Och jag kan njuta av, på tal om punkter, det skulle kunna vara en egen punkt, liksom, hans targetspel. Igår så möter han ganska mediokra backar, vilket såklart leder till en situation där det är pojkar mot män eller pojkar mot en man. Zlatan gör vad han vill, om han vill brösta ner en term, göra ett medtag med bröstet eller bara spela ut den på ett eller nickskarva. Alltså han vinner ju allt. Och det är en tillfredsställelse i sig, men jag tycker att det blir roligt att kolla på Sverige med Emil Forsberg i laget.
Ja, verkligen. Emil Forsberg är väl lite för Sverige vad baggarna hoppar så att Ödegård ska vara för Norge, men inte riktigt är den.
Ja, det är han ju definitivt inte. Det är kanske det han vill vara, det man önskar att han kommer bli, men nej, så är det ju.
Det jag skulle komma till i alla fall med Emil Forsberg är också en detalj som jag tycker pratas lite för lite om. Det är ju alltså, hur jävla kvick han är. Han är liksom, det kanske inte är den snabbaste sprinten över 80 meter, men han är jävligt kvick i steget och lätt på foten trots att han liksom inte har den riktiga kroppshållningen. Jävla avväs och kan sätta iväg två steg i sidled direkt från start. Så till skillnad då från Pucke i 2.40 så går det ganska snabbt för Emil Forsberg att hitta mer eller mindre maxfart. Och jag tycker man ofta ser det när försvarare kliver in i clinch med Emil Forsberg, att de tror att nu har jag honom. Men så tar han ett och ett halvt steg snett åt vänster och så hinner han förbi det där benet med bollen och tar sig ur en sån trång situation. Han är jävla kvickfotad alltså. Och det mot just såna här typer av motstånd så är ju det en sån här detalj som jag tror det inte går att nog överskatta. För att det är det som slår ut spelare, det är det som tar sig... Alltså, När man på en sån här dålig, ganska tjock matta där det studsar och hoppar och far och det är ganska tacksamt för motståndarna att jobba rättvända och bara komma upp i rygg. När spelare bryter sig loss med bollen själv och de kan transportera in den i nästa zon, i nästa yta och skaffa sig alternativen därifrån, då blir det bra. Det gör ju Emil Forsberg flera gånger igår. Dessutom så tycker jag att han har en... Jag vet inte om du noterade den korta sekvensen. Det var verkligen så här en icke-situation, men Zlatan och Emil Forsberg byter boll med varandra 6 gånger i mitten slutet av första halvlek. Ja. På det där sättet som två spelare i ett lag som, jag vet inte, jag vill i alla fall tro att det finns en större symbolik än vad andra kanske gör i ett sån grej. För att det är nästan som att de liksom, jag vet inte, de visar upp sin respekt för varandra. Förstår vad jag menar?
Jag förstår precis
du ser vad du menar. Du ser ju inte Emil Forsberg byta boll så där med Sebastian Larsson sex gånger på mittplan. Ta den du. Ta den du.
Och sen för att göra ett sånt bollskifte upprepade gånger så måste du ju vara en speciell lirare. Du kan inte vara medioker och hålla på sådär. Man ser ju, det är ju Barcelona-stuket sådär. Manchester
City. Så där höll ju Iniesta, Xavi och Messi
på. Ja, exakt.
Och backar vi bandet 5 år så, alltså mig veteligen så hann man egentligen bara, för att Emil Forsberg kom upp liksom, han började ju kliva in i den nivå han sedan dess har befunnit sig på inför EM 16. De har ju en match tillsammans på Friends, Emil Forsberg och Zlatan mot Wales tror jag. Genrepet inför EM 16 där man kände att det här kan bli bra. Zlatan är en spelare som verkligen kan profitera på Emil Forsbergs teknik, fart, vision och uppfinningsrikedom i kombinationsspel. Sen så blev det ju pannkaka för alla i gruppspelet EM 16, knappt ett skott på mål och uttog redan 3 matcher senare, och sen tackade Zlatan för sig, och så fick man liksom aldrig riktigt veta vad det hade kunnat bli mellan Emil Forsberg och Zlatan. Men nu förhoppningsvis så får vi möjligheten att, ja, att få ett svar på vad den här liksom duon kan uträtta.
För de som blir lite oroliga och undrar hur står sig Zlatan mot bättre motstånd och som kanske har missat de italienska matcherna, så kan jag ju bara meddela att det ser likadant ut i Milan och alldeles oavsett vilka de möter. Och det är ju den stora förvandlingen. Det är ju det stora steget. Han har alltid varit en bra targetspelare, men det är det stora steget han har tagit i sin fotboll. Han har insett, och det säger han ju själv också, att han inte kan vara lika rapp och bra. Och det ser man ju inte minst när han hamnar igen mot den lägen. Han försöker ju inte ens längre. Han söker ju alltid passning. Men hur som helst så ser det likadant ut. Så att ni kan förvänta er att även om det då blir någon armbåg i ryggen och någon frispark mer kanske i EM, så kommer han att vinna i alla fall 90% av alla höjddueller. Så att det är ju det i sig är ett jävla vapen. Jag vet, jag skrev det igår i vår WhatsApp-grupp, Gusten. Alltså, vi kan ju bara skicka långt. Vi behöver inte hålla på med en uppspelsfas. Vi kan göra det för att träna på vår uppspelsfas. Och olika vägar att komma fram på. Men vi behöver ju inte. För vi kan ju faktiskt här mot Kosovo bara skicka alla bollar upp mot Zlatan. För han vinner ju faktiskt 100%. Och det blir dessutom farligt varje gång han har vunnit då.
Jag tycker, jag retweetade hans tweet igår kväll. Michael Cox, alltså från The Athletic. Han skrev så här: Ibrahimovic is still the best around at turning awkward aerial balls in the box into something. 2 assists in 2 from situations like that. Alltså med awkward aerial balls, alltså sån här bollar som via någon nickskarv eller något motlägg eller det är någon touch och som bara liksom, det singlar ner en boll i straffområdet som till synes är helt ofarlig så länge försvararna har intagit sina positioner och målvakten är på plats, så kan Zlatan med en klack, med en vrickning, med en nedtagning, med ett volleyskott, med någonting, han bara vispar till med något jävla trollspö och så blir en sån till synes helt ofarlig situation ett avslut på mål eller en perfekt passning eller någonting som öppnar upp hela boxen och så finns det ett skott utifrån. Han är så jävla skicklig på att liksom i en tiondel sekund bli någon alkemist där och bara liksom gräva fram ett jätteläge från sådana bollar. Och det tyckte jag var liksom välformulerat. Men sen som du säger, alltså det är inte bara i targetspelet och det felvända han excellerar de här 2 matcherna. Inte minst igår. Jag tyckte han var mycket bättre igår än mot Jorgen. Men för att liksom fylla på med det som han har gjort bra i Serie A den här säsongen, så är det också de direkta liksom duellerna där han ska komma till avslut som han har utvecklats något enormt. Han tar ju Koulibaly till skolan så det bara sjunger om den när Milan borta slår Napoli höstas. I derbyt här senast mot Inter så har ju De Vrij och Skriniar, och det är inga små killar. Nej. Alltså de har ju oerhörda problem med att...
Skriniar ska sägas också. Ja. Bra gjort.
De har ju oerhörda problem med att tygla Zlatan där i början av andra halvlek där han, alltså det är som att bollen som en magnet hittar Zlatan i 10 minuter för att han har bara bestämt sig att nu ska det där jävla skinnet in i lökpåsen. Så att han är ju så oerhört tung i även det direkta duellspelet, inte bara felvänd i uppspelsfasen.
Och för alla som kanske inte är så bevandrade i fotbollsutveckling och ungdomsfotboll och vad man gör i akademier och så vidare, så kan jag ju säga att det är ju bland det svåraste man faktiskt kan lära en fotbollsspelare. Just det felvända spelet och det felvända höga spelet. För du kan träna på tekniker och så vidare, men du måste hamna i matchsituationer för att det ska bli på riktigt. Många andra situationer kan du skapa på en träningsplan, men det felvända luftspelet, det kan du inte skapa, för att du får inte det tuffa i ryggen, du får inte tjuvknepen, du får inte de små dragen i tröjan på samma sätt som du får under en match. Och de situationerna uppstår inte speciellt ofta på träning heller i spelmomenten. I och med att man hela tiden tränar på att spela på backen, som alla vet, och det gör man även numera i de nordiska länderna. Så att, ja, du får inte speciellt många situationer under ett år på att träna på det felvända höga spelet. Men det gör det ännu mer då imponerande att bli världsbäst på det. Det är inte så jävla dumt att bli världsbäst på det. Man kommer jävligt långt på det. För det blir, man lär sig också en timing i att ta emot de här bollarna, som man kan utnyttja sen i avslutsfasen. Och vilket Zlatan såklart också gör, och är en av de bästa. Minns bara för liksom PSG-tiden. Inte ens då var han så här bra på huvudet och i boxen på höga bollar. Alltså, han har aldrig varit så här bra i boxen på höga bollar.
Nej. Jag tänker bara lite så här, vän av ordning, du tog ju upp i svepet huruvida Portugals 3-2-mål var över linjen eller inte. Jag noterade bara i Pavlidis headlinesvep i morse att domaren i alla fall hade bett om ursäkt offentligt då till Portugal att det blev fel. Men jag är ju lite i din ringhörn här. Jag är inte säker på att den där bollen är över med de sista millimetrarna.
Är den över, så är den ju över med någon centimeter. Men det kan ju lika gärna vara en halv centimeter på linjen. För det räcker med 2 millimeter.
Och från den vinkeln som väldigt många kablar ut sina bollar, så har man ju sett goal line technology-vinklarna, alltså rakt uppifrån, spela spratt med ögonen förut.
Ja.
Så att man har ju lärt sig att just från den där vinkeln kan en boll till synes se ut att vara helt över linjen, men det behöver den absolut inte vara. Kommer du ihåg den här titelmatchen i Premier League för några år sedan mellan City och Liverpool? Mm. Det är väl på Etihad, va? När Liverpool håller på att, om det får in en kvittering, va? Men någon cityback glider och räddar bollen, och det handlar om 0,9 millimeter eller något sådär. Den bollen ser ut att vara inne med en dess.
Mm.
Men den är aldrig över linjen. Och jag vet inte, jag hade i alla fall samma känsla som du, att det var i alla fall inte de där 2 decimeterna som Ronaldo stod och måttade och var helt.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Tokig, men man förstår ju att han är helt tokig, för att det där är ju ett domslut som han har vant sig vid senaste 6 åren att få 100% bekräftat via goal line technology, och nu så ska det sväva i det osäkra. Men det jag skulle komma till då var i min vän av ordning eskapad här, tycker du att Zlatan ska ha assisten till Isak?
Ja, han skjuter ju på en motståndare och får tillbaka bollen.
Men... precis, alltså i den officiella statistiken så kommer väl inte det där bokföras som en assist. Men alla har ju dragit på, med all rätt. Alltså, jag vill verkligen inte ta någonting från passningen, och det är den som leder fram till målet, absolut. Men alla har ju dragit på att men Zlatan, 3 målgivande passningar, assistkungen och så vidare och så vidare. Men Är det där en målgivande passning, tycker du?
Nej, det är ju inte det enligt statistiken. Men i mitt huvud så tänker jag på kommer jag tänka på den här matchen som att Zlatan gjorde 2 ass.
Mm.
Ibland bryr man sig inte alltid om vad den hårda statistiken säger.
Nej, det var bara, alltså, det var bara en vän av ordning sidoresa jag gjorde där. Jag vill att han ska ha 3 målgivande passningar i den här samlingen. Men det är någonting som skaver. Jag är för FPL skadad.
Vet du vad det bästa med livet är, Gustav? Att om du vill ha det, då har du det. Det är så. Det är så enkelt med livet. Tillbaka till punkterna då. Nej, men det är såklart lätt att ryckas med i Alexander Isak, och det gör jag också. Du pratade om Foppas explosivitet och driv med bollen. Well, du har också Alexander Isak driv med bollen, hårt arbetande och så mycket som man ville i den här matchen. Det gula kortet, det nästan röda kortet. Alltså det är ju... Det för mig är ju, man kan säga så här, ja, det var inte speciellt rutinerat gjort av honom. Han borde ha hållit inne det där, och han borde bara ställt sig på rätt sida och så vidare. Och samtidigt så visar det där kanske mer än någonting annat i de här 2 matcherna hur stor konkurrensen är och hur viktigt det är att ta chansen när man väl får den. Alldeles oavsett om det handlar om ett avslutsläge från forward eller ett hemjobb eller vad det nu kan vara. Och att det verkar då råda någon slags sund konkurrenssituation i gruppen som pushar alla att hela tiden då prestera max. Jag kan tänka mig att det smäller en del på träningarna också. Mm. Det är sånt som skapar vinnande lag. Den typen av miljöer.
Jag tycker du landar i exakt samma bassäng som jag gjorde igår kväll när Isak tog de här löpningarna igen. Att fan, det här är så ett jävla resultat av en sund konkurrenssituation. För Alexander Isak vet, precis som alla andra som har en riktigt, riktigt bra spelare att konkurrera med, att det räcker inte med att bara göra det här eller att bara göra det där. Nu får jag fan stoppa in en 100% arbetsinsats och verkligen visa med de här signallöpningarna att jag är i den här startelvan för att stanna. Jag har tänkt att stanna här, och då ska ingen kunna ifrågasätta vare sig arbetsinsats, kvalitet på avslut eller liksom rätt beslut i ytterzon här. Utan, alltså, det som borde ha lett fram till ett andra gult kort och en utvisning, det var ju mer bara, liksom, tycker jag, dum situation snarare att han ville visa någonting med den aktionen, att han ville någonting, så som han gör med löpningen som leder fram till det gula kortet. Men just de där löpningarna, just den arbetsinsats han lägger ner både här och mot Jorgen, är som du säger direkt resultat av att det finns en helt annan konkurrenssituation än vad fallet har varit de senaste åren.
Ja, och om det är någon som går från de här matcherna med ett stärkt kort för att ta en startplats i EM, så är det definitivt Alexander Isak. Seb Larsson kommer inte ta Albin Ekdals plats. Jag tror inte att det är något snack längre heller om ytterpositionerna, utan det är Claesson till höger och det är Foppa till vänster, och sen så har vi jävligt duktiga inhoppare, så att det kommer finnas speltid för Kulusevski och gubbarna också. Men Alexander Isak, han har ju verkligen tagit upp kampen här nu med Marcus Berg. Och det är ju tack vare prestationen, framförallt då mot Kosovo. Och att Zlatan också efter matchen pratar om det. Jag tror att det har gett stor betydelse också. Att man pratar om det här. Och att det har varit en grej, liksom, samspelet mellan Zlatan. Funkade inte riktigt mot Jorgen. Men titta, det funkade mot Kosovo. Så det där tar Janne med sig. Som han tar med sig det. Att det är väl Helander då eventuellt som har tagit någon slags liksom, någon slags position i och med att det ser ut som det gör. Jag vet inte, jag har inte lyssnat på Olof Lunds snack med Ponnen, men han startar ju med Brentford nu. Så att, jag menar, så han är ju fullt i spel, och han har 2 månader på sig att komma i riktigt bra slag inför EM. Så Jag har väldigt svårt att se att någon tar hans plats.
Jag tror dock inte att Filip Helander Jag tror inte han startar EM-premiären.
Nej, men jag säger att han har stärkt sina kort lite grann.
Absolut, aktien är ju starkare, men som jag var inne på i senaste avsnittet, jag tror att Janne är ganska smart i att plussa Filip Helander efter de här två matcherna. För att det finns ingen anledning till att inte göra det, men jag tycker samtidigt inte insatserna matchar de hyllningar jag har sett och hört till från både internt och externt håll de här dagarna. Jag tycker Filip Helander, han är bra. I synnerhet igår i första halvlek så har han ett par riktigt bra där han kliver upp och ställer Morici och någon till offside och visar liksom verkligen ett påkopplat.
Herregud, vad dålig han är med
positions. Då är det väl ändå hans bästa match den här säsongen han gör igår.
Ja, han har varit så klappkass i Lazio.
Exakt.
Han har en avslut där med vänstern. Mm. Kommer du ihåg det nu, vilket jag pratade om igår?
Ja, men som man sätter högt där. Det är ja, när han blir av
högt och snett och vint och fan ja, man sätter det.
Det är ju när han blir avvinkad då för offside. Just för att Filip Helander håller en jävla bra position och vet exakt i vilket läge han ska kliva upp. Så det tyckte jag var jättebra. Sen hade ju Filip Helander kunnat varit utburen på bår och ha glömt sin uppväxt redan efter 2-3 minuter när Morici skulle liksom ge tillbaka efter smällen Helander delar ut redan i första minuten.
Ja, men det är jätterött.
Absolut.
Och sen
absolut.
Jag är verkligen en förespråkare för att armbågar inte alltid ska vara kort, utan att en armbåge faktiskt ibland inte är någonting beroende på vilken längdskillnad det är på spelare och så vidare, hur man går in i situationen. Så här, man kan liksom inte kapa den. Sen är jag ju fullt medveten när jag ställer mig den ringhörnan om att man faktiskt är ansvarig för sina egna kroppsdelar. Men liksom ansvarig för sina egna kroppsdelar, ja, alltså hoppa upp med armbågen där. Vet du vem som gjorde det? Hela tiden. Och som fick smaka kort.
Pavoletti.
Snacka om Martin Dahlin, Gustav.
Ja, okay. Ja, men Pavoletti, han har väl typ fått 10 röda kort för såna där armbågar.
Ja, men han är ju också extremt jävla lång, Pavoletti. Så honom har jag ändå lite medkänsla för så här. Men Martin Dahlin var ju uppe där med armbågarna hela tiden, precis på samma sätt som Morici igår. Ja. Jätterötter.
Så är det. Det är en hämndaktion. Trots att klockan bara är barnet när det väl sker. Nej, men fan, jag vill inte vara för hård mot Filip Helander. Jag tror bara att första spåret är att Andreas Granqvist ska komma tillbaka till fullt slag, eller i alla fall så bra slag han bara kan. Andra alternativet är Pontus Jansson. Och sen så tror jag att Marcus Danielsson har ett minst lika god möjlighet att komma tillbaka in från Kina. För att han har ju varit så jävla bra in från höger alltid liksom. Det är inte många gånger Marcus Danielsson har jobbat sig in i landslaget och från starten av samlingen varit det givna alternativet, utan han har ju liksom halkat in, det har gått fort, han har kommit in från höger, det har kastats om och sen så hux flux ska han spela och så har han gjort det skitbra.
Men det vi säger här nu, alltså förutsatt att alla är fit for fight och låt säga då att vi förutsätter att alla är i form också. Ja. Bara för att göra det enkelt. Då spelar Lustig, Viggegranen, Augustinsson och sen Foppa, Ekdal, Koffe, Kristoffer Olsson, Claesson, Zlatan och
Isak.
Är det så?
Ja, så är det. Och det var jävla synd alltså att man inte fick se någonting av Albin Ekdal och Kristoffer Olsson den här samlingen tillsammans.
Mm,
och så att man fick känna den här liksom, ja men där funkar det i alla fall. För att jag vet inte vad du säger, men jag blev inte övertygad av den centrala mittfältsinsatsen igår heller.
Nej, det blir man ju inte. Sen är det ju något bolltapp som man kommer ihåg från AIK för Kristoffer Olsens del som man definitivt inte får göra mot bättre motstånd. Då kan det straffa sig och straffa sig jävligt hårt. Men det som du säger, det finns inte riktigt den där tryggheten och samspeltheten, och det är väl inte så jävla konstigt.
Nej,
Sebo och Kristoffer Olsson, men jag håller med dig. Jag hade gärna sett Albin Ekdal från start igår.
Exakt, nej, men för jag tycker verkligen...
Men å andra sidan så vet vi att det funkar. Så kanske inte behöver se så jävla mycket.
Nej, det man är orolig för dock är vad händer om Kristoffer Olsson fortsätter sitta kvist hela våren ut här i Krasnodar och eller att Albin nu har slagit upp någon skada som han ska brottas med och som eventuellt kan då återkomma lite senare och så går han sönder. Är det då Sebastian Larsson och Kristoffer Olsson som är inne i mittfältsparet? De här två matcherna att döma utifrån så är inte det kanske den bästa lösningen.
Vi är inte bäst i världen där, vi är inte bäst i Europa där.
Nej, och så finns det de som, ja men vad fan, vi har ju Svanberg och in med Jens Kajust. Ja, fast
men de kommer inte spela.
Nej, man skickar ju inte in dem i ett sånt läge utan att ha på fötterna om att det här funkar bra eller att det här är rätt tid att helt kasta om given och starta med en sån spelare på ett inne mitt fält i en svensk EM-premiär. Jag tror att jag bara vill landa i det där Kim Källström så jävla bra sa i torsdagskväll att Albin Ekdal gör Kristoffer Olsson mycket bättre och Kristoffer Olsson är den perfekta spelaren för Albin Ekdal att ha bredvid sig och framför sig med Sebastian Larsson och Kristoffer Olsson. De hittar inte riktigt varandra.
Det måste vi ta med oss faktiskt. Ja. Det måste vi ta med oss. Att, liksom skada på centralt mittfält, det kommer skada Sverige ganska hårt.
Vi hoppas således att Albins lårmuskulatur visar styrka här nu.
Absolut. Men det kommer han göra. Herregud. Han har gått tuffare fighter än mot ett lår tidigare inför mästerskap, inte minst.
Det är sekt virke i den där Brommabjörken.
Åh, skojar inte. Skojar inte.
Är det någonting annat som du vill lyfta här så här dagen efter 3-0 i Kosovo och 6 poäng på det svenska VM-kvalkontot?
Nej. Det är det väl egentligen inte, förutom att jag bara noterade att Zlatan har sjungit klart för det här året. Det har varit Sanremo och han har sjungit Broder Jakob också på italiensk tv.
Yeah.
Och sen som någon slags avslutning på hela det här sångspektaklet från Zlatans del så sjöng han också den svenska nationalsången. Det var slut igår.
Ja, det kändes lite som att han glömde texten.
Han var inte riktigt med där från start och han kanske kände det själv. Ja fan, nu har jag sjungit nog. Nu har jag stått på en scen, jag har varit i tv, jag har stått med lagkamraterna och sjungit. Nu får det vara slut.
Nu får det vara slut. Hörrni, missa inte Montenegro mot Norge imorgon 20:45. Ni vet ju att ni ser all VM-kvalfotboll på C-mores kanaler. Och nu så känns det här som en av de mest intressanta matcherna på, kanske inte år och dag, det är okej. Men det var länge sedan jag gick in i en landskamp så peppad på att jobba bort ett lag som jag kommer vara imorgon 2045.
Mm. Och ni som inte riktigt då har koll på Montenegro så är det ju Stefan Jovetic landslag ihop då med Haksabanovic. Djurdjevic, Sassuolo-spelaren, otroligt fin spelare. Alltså det här är inte ett lag man bara avfärdar, det kan jag lova dig.
Nej, verkligen inte. Och så som Norge såg ut mot turkarna. Om man nu inte har tagit på sig de norska optimistglasögonen så är ju min känsla att de kommer få det lite tufft här, va?
Mm.
Så det blir kul. Och
bestukat självförtroende också. Så att det blir ju också någon slags karaktärsprövning här nu för Norge.
Sen så tycker jag att ni ska knäppa på tvn 16:45 i övermorgon, alltså på onsdag. Då drar nämligen Gugge igång sändningen inför Sveriges träningslandskamp mot Estland. Som jag måste säga är ganska så jävla intressant då med tanke på att det är den sista matchen innan Janne tar ut EM-truppen. Det är inte några liksom januari-turné-spelare som pliktskyldigt ska få sig en halvlek, utan det är ju spelare som har tänkt att starta EM-premiären som nu får möjligheten att visa upp sig. Spelare som vill säkra sin plats i truppen och så vidare. Så att jag tror att det kommer inte bli någon sömnig historia där.
Nej, alltså, vi pratade med Alexander Isaks vilja och hans liksom stora engagemang i försvarsspelet. Alltså, jag tror vi kommer få se ett svenskt landslag som springer mycket här nu mot Estland. Ett Estland som dessutom, för det måste vi fan säga, har inlett lite svajigt, va? De torskade ju 6-2 mot Tjeckien, så de verkar ju ha någonting framåt. De kan göra pizzar. Sen så var det
verkar de det?
4-2 mot Belarus borta här senast. Så det är 10-0 i prutten, var 4 gjorda inför Sverige-matchen.
det är ändå otroligt att liksom, på tal om att ta på sig optimistiska glasögon, att du ändå känner att Estland har någonting på gång framåt när de har släppt in 10 bollar mot Tjeckien.
Jag har sett 0 frames av de här matcherna. Jag ser bara vad jag ser. 2 pytsar mot Tjeckien som brukar vara ett ganska stabilt landslag. 2 mot Vitryssland borta. Det är någonting ändå framåt.
16:45 startar i alla fall sändningen. Det är en ruskigt oortodox starttid på både sändning och match. Men det är vad det är. Häng med oss när vi drar igång. Och så missar ni som sagt inte Montenegro-Norge eller någon annan VM-kvalfotboll. Allting går alltså på C-more. Vi tar nya tag med Toto-trippen. Det var lite jävla stolpe ut här. Alltså, vi hittar ju Lewandowskis 2 pytsar enkelt i Polens match mot Andorra. Ukraina slarvar bort vinsten och Spanien var ju faktiskt chockerande svaga framåt mot Jorgen. Så att, vi får helt enkelt ta nya tag här senare i veckan.
Ja, ja, inför helgens ligaspel finns ju hur mycket matcher som helst. Så att, vi ska göra jobbet, analysera och ge en slagkraftig trippel.
Tack till alla som lyssnar på Toto Balotto. Det är så jävla roligt att göra den här podden. Snart är det väl dessutom slut på vårt distanssittande här. Den uppmärksamma lyssnaren har säkert märkt att vi har pratat i munnen på varandra lite extra här senaste tiden och man har gått upp i tonläge och volym och så vidare. Vi håller ju på att renovera vår studio, men snart så är väl det bygget klart.
Ja, det får man ju verkligen hoppas. Sätt rätt färg på väggarna här nu på slutet och liksom leverera tekniken, så ska vi nog se ett Toto 2.0 med ny studio, lite sköna nya liveprodukter och en alldeles egen sajt med vassa skribenter ska kunna presenteras efter påsk. Det är tanken.
Vi hörs igen på torsdag efter Estlandsmatchen inför påskharens ankomst. Ni får ha det så himla bra till dess, va? Ciao tutti.
Ciao tutti. Ja, vi älskar.